Jag var på återträff med min gamla skolklass från grundskolan för några år sedan. Jag har för länge sedan bytt både stad och kompisar. Så för mig var det första gången sedan nian som jag återsåg alla. Det var en speciell känsla. Skolåren var viktiga år. Klasskompisarna var viktiga människor. Om man undrar vem man är eller varför man är den man är, så är det en bra idé att leta efter svaret bland de människor som träffade dig varje dag. De som formade dig, knådade dig, bankade dig. Bildligt talat, men ibland rent konkret. På den där återträffsmiddagen så hamnade jag bredvid Henke. Henke var klassens kung. Och som alla kungar hade han ett hov. Henke hade också fortsatt att jobba som kung även efter skolåren. Han berättade att han fortfarande hängde med sitt hov. Jag var inte förvånad. När man är kung så vill man fortsätta vara kung. Men nu var vi vuxna och talade som vuxna om vuxna saker. Men så sa Henke: "Jag kommer aldrig glömma Nuppteatern." Han sa det med ett skratt. Det där skrattet som kännat honom så väl som kung. Skrattet som gjort honom till härskare av kung Henkes rike. Det där skrattet, det var den lilla madeleinekaka som behövdes för att slugga mig tillbaka till Gävle och skolans gympasals omklädningsrum. Nuppteatern. Jag mindes inte Nuppteatern. Eller, jag hade inte tänkt på Nuppteatern på 40 år. Nu gjorde jag det. Nu mindes jag Nuppteatern. Ett omklädningsrum, en publik på 10 killar och det enkla konceptet, en handduk som ridå och den nakna nuppen ensam på scenen. När ridån gick upp så gjorde nuppen några rörelser. Kanske sa den några välvalda ord. Sen gick ridån ner igen. Gapskratt och applåder. Det var allt. Eller inte riktigt allt. Det krävdes också någonting mer. En jagad känsla. En känsla av att anfall är bästa försvar. En känsla av att om jag blir kung Henkes hovnar, så kanske jag slipper bli hans strykrädda hund. Jag blev klassens clown. En uppgift som jag tog på stort allvar. Uges fullgubbe varje fredag på roliga timmen blev en återkommande klassiker. En sketch som gick ut på att jag snubblade och sluddrade. Så här 40 år efteråt kan jag se vad det handlade om. Att komma först till skrattet. Att mobba mig själv innan mobbarna hann. Första skrattet vinner. Jag samlade på skratt. Av skratten byggde jag en ogenomtränglig riddarrustning. En rustning som jag fortfarande bär och gör mig till den jag är. Välkomna till en ny säsong av Känsligt läge. Jag heter Uje Brandelius. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om skrattet. Om skrattet som håller ihop. Om skrattet som fryser ut. Om skrattet som vapen. Om skrattet som sköld. Om skrattet som läkande kraft. Idag ska vi träffa Ove. Han slutade skratta när han började skolan. Hans mobbare stal hans skratt.
Jag tyckte att det var jättekul att börja första klass och gå från förskolan till första klass. Så det var liksom, jag tyckte att det var kul att lära saker. Det var jättekul att få lära sig nya saker om olika saker hela tiden.
Vad då till exempel?
Geografi. Det var jättekul att se alla länder. Så jag har ju bara varit i den här lilla orten. Så. En liten prick i ett land. Där bor jag. Jaha, men titta, herregud. På andra sidan Östersjön så har vi fler länder som man liksom typ inte ens liksom reflekterade över.
Du gillade ändå skolan som tanke. Du tänkte att det här kommer att bli kul.
Ja. Det var ju en kul i början så. Jag hittade ett par kompisar på par stycken, men en var väl någon som skrattade åt mig mer och en som skrattade med mig. Mm. Jag var ju tjock, inbunden. Jag skulle kanske ha... Jag såg ju andra personer som var byggda ungefär som mig, för jag var ju kort och tjock. Så, men det fanns ju andra som hade, liksom, som hade riktiga vänner, och där vågade ju inte mobban gå på riktigt. Så, för att de hade ju vänner runt omkring sig och jag var ju ensam. Så jag hade väl svårt att knyta kontakter. Så, jag hade många kompisar hade jag, men jag hade inte många killkompisar. För att tjejerna mobbade inte mig, och det gjorde alla killar. Så det var väldigt svårt att försöka, ja, att försöka liksom att... Ja. Jag skulle ha försökt barska på mig själv kanske. Även om det var fler som, om jag hade sagt stopp där så på något sätt, så hade de kanske kunnat sluta eventuellt då.
Innan du började skolan, när du var i 4-5 års åldern, hade du kompisar då?
Nej, jag hade en kompis hade jag. Så, men annars så hade jag inte så många kompisar faktiskt. Tony. Han flyttade sen. Han var Jehovas vittne. Så att hans familj flyttade sen vi, ja, några år senare. Så, för de hade blivit omplacerade till något nytt ställe där de skulle stå och missionera.
Vad gjorde du och Tony?
Cyklade, kastade snöboll. Det var, ja, allt sånt där ungefär som små ungar gör. Typ.
Men när du började skolan, då hade Tony flyttat eller?
Ja, jag flyttade väl innan honom. Vi hade kontakt ett tag. Så. Mm. Ja.
Kommer du ihåg vad du och Tony skrattade åt?
En av de saker som han blev lite rädd för, så som jag kanske kunde skratta åt, det var typ att man satt och kollade typ i de här katalogen som kom, Ellos och så vidare. Och just då damunderkläder. Det var så här, nej, det han bara rups, så. Och så kom det här underkläder, rups. Ja, där kom det leksaker eller någonting annat, hobby och så. Men varför? Nej, han fick inte se sånt för sina föräldrar. Så det kunde jag skratta åt.
Skrattade ni tillsammans då?
Ja, då skrattade vi tillsammans. Han var ju lite så här typ att han liksom bedrev alla sådana saker då. Så att det kunde han bli lite generad för. Det kunde jag kanske skratta lite åt då. Sen så kunde han liksom följa med i skrattet då. För att han insåg sen då typ att det var inte så farligt. Mm. Det var ju faktiskt en katalog som blev utskickad ifrån Borås. Vi kunde skratta åt andra saker också, gjorde vi. Men det här var ju typ något sånt man liksom verkligen gapskrattade åt. Ja.
Så när du var 7 år gammal, som man väl var på den tiden när man började skolan, när du kommer till skolan, till skolgården, letar du efter någon att skratta tillsammans med då?
Nej, vi var två stora ettor. Alltså det var två stora klasser med ettor. Och jag kände typ inte riktigt att jag hade den kopplingen med någon på så sätt.
Sökte du det?
Nej, tyvärr inte. Inte där och då, inte i ettan.
Ove är 49 år, men har aldrig pratat om det här förut. Det har däremot hans stora syster gjort. Hon skrev en text om Ove och hans mobbare för 15 år sedan, som publicerades i en dagstidning. Så här skrev hon. Min 3 år yngre lillebror var mobbad i skolan från första dagen. Han var knubbig, hade lapp för ena ögat för att korrigera skelningen. Han kunde inte säga R och han hade ett gubbnamn. Han var med andra ord ett smörgåsbord för mobbarna. Vi släppte iväg en glad, nyfiken och självsäker unge till skolan. Men han förvandlades till en butter, tyst och inåtvänd kille. Och han skrattade sällan. Jag känner att Ove svarar på mina frågor med någon sorts behärskad vrede. Att händelserna i hans barndom i högsta grad är levande och påverkar hur hela hans liv blev. Att han fortfarande är arg. Och jag förstår honom. Det finns nästan ingenting som gör mig så arg som berättelser om mobbning. Mobbning som alla ser, alla hör, alla förstår, men som ingen lyfter ett finger för att göra någonting åt. Och som lämnar livslånga ärr i själen. Ännu argare blir jag när Ove säger att han borde ha gjort något. Att han, en 7-årig pojke, borde ha löst det här. Vad är det för skola som får en människa att känna skuld över att andra människor beter sig som as? Ove minns varje händelse, varje kränkning i detalj.
Det var ju, vi hade ett fystest, eller hur kan man säga, vi hade ju gymnastik i skolan. Vi skulle ju ta och hoppa längd. Och då står läraren redo och tittar på någon klocka, för inte varför, men så typ, och sen så typ på sekunden så slår läraren ner handen då, typ, och då ska man springa iväg. Och då hade jag en klasskompis som liksom in med finger i linningen på mina shorts som jag hade. Och jag tog ju den här språngsteget så där byxorna gick sönder. Och det gick åt helsike och hela klassen skrattade åt mig. Och läraren blev sur på mig för att mina byxor inte höll. Och sen så hade jag med mig både shorts och långbyxor. Men det var samma sak där, typ att jag var redo. Och sen tog jag ett språng och sen så var det finger där och sen så gick byxorna sönder. Och det var en sån här horribel upplevelse tyvärr. En annan gång var det typ att då det som var min bästa kompis högg tag i min väska som jag hade då, i en axelrem. Och han högg tag i ena handtaget och så gick han iväg och jag bromsade. Den väskan gick sönder. Mina klasskamrater skrattade ju. Jag hade en trasig väska att åka och ta mig hem med. Där alla prylar liksom ramlade ur hela tiden. Och jag hade ju en som var något år äldre än mig som var den största mobbaren. För han var ju den som fick mig att... Det var han som skrattade mest och jag som... Och det var ju också den personen då, som min syster sen... Hon gick över från sin skolgård till min skolgård för att liksom stoppa de här som stod och skrattade åt dem. När man stod där och typ bara så. För de tyckte att jag var tjock bara.
Det var en kille som styrde mobbningen.
Ja, jag hade mobbare i klassen. Men sen så var det ju en som var ett år äldre. Så, och han gillade ju att gå på de som var yngre.
Mm. Kände du att du skrattade mindre och mindre?
Ja, jag skrattade typ ingenting alls under de första 9 år i skolan, så skrattade jag inte alls. Jag kunde liksom inte ens skratta åt en film. För att om jag skrattade åt en film så var det någon annan som skrattade åt mig. Att jag skrattade åt den här episoden just i filmen. Det kändes också här, varför skrattade åt mig just nu för? Och när jag väl liksom skrattade så blev man utskrattad ändå. Mm.
En del som blir skrattade åt brukar ju vilja komma loss ifrån den mobbningssituationen genom att skratta åt andra för att slippa vara i skottlinjen själv. Gjorde du det också?
Nej, jag stängde in mig istället. Jag blev en bokmal och läste mycket böcker, körde klassisk musik, så jag läste och läste. Mm. Ingen som mobbar en, så kan man liksom bara gömma sig bakom sina böcker. Så man var tvungen att åka tillbaka igen till det här horribla stället. Så.
Vad lyssnar du på för klassisk musik?
Oj, jag fick någon stort album av syrran när jag var 13-14. Så. Mozart, Vivaldi, Bach, de här, de stora. Mycket Grieg, eller Edvard Grieg var ju en stor... Alltså, favorit fortfarande för mig. Är det. Jag lyssnade också lite grann på Twisted Sister, lite så.
We're not gonna take it anymore.
Mm. Den spelar jag ganska ofta faktiskt, gjorde jag.
Det... Att nu jävla räcker det?
Ja.
Fanns det några platser i ditt liv, några sammanhang där du faktiskt kände att du kunde skratta?
i biomörkret. Det var, ja, eller i vardagsrummet om man såg typ Benny Hill eller helt apropå kanske.
I takt med att klassens skratt blev högre så blev Oves skratt allt lägre tills det försvann helt. Jag säger inte högt, men baserat på det jag vet om att växa upp i mindre städer på 80-talet så tänker jag att Edvard Grieg och travar av romaner inte gjorde det lättare för Ove att bli accepterad. Ove lyckades skapa sin mobbningsfria zon i sitt pojkrum. Men i skolan, eller det horribla stället, som Ove kallade det, där var det business as usual. Mobbningen fortsatte hela grundskolan, trots skolbyten. Det var först när Ove började gymnasiet i en annan stad som hånskratten tystnade. Hur är det idag? Hur känner Ove inför att prata om det här för första gången? Och till på köpet i radio?
Ja, jag har liksom bara försökt glömma. Jag har liksom inte pratat med någon om det riktigt på så sätt. Man har knutit näven i fickan ganska länge. Så det känns liksom bara... Ja, det är väl lite... Ja, skrämmande, så man blir ledsen, men samtidigt så känns det skönt också. Det är också en sten som släpper från bröstet, man säger så. Så det är så här, typ, nej, jag har liksom bara försökt glömma. Jag skrev ner i block. Jag skrev allt, händelser, vad som hände, vad de gjorde, just de här kläderna på gympadektionen. Försökte liksom bara få ur med allting som bara snurrar runt i huvudet just då. Så. Ibland kan man liksom inte fokusera på någonting. Jag skulle sitta och säga, nu ska vi sitta och köra algebra på matten så här, i gymnasiet. Och så bara, har man en liten fågel som snurrar runt i skallen och så här typ, nu var ju minnen från det här och minnen från det här. Och...
Har du fått lära dig att skratta aktivt?
Nej, det har jag inte gjort. Eller ja, man umgick sig med så när jag då bytte skola i gymnasiet så och hamnade med ett nytt gäng kamrater. Ja, jo, okej, de utbildade mig nog i hur man skrattar. Så för i och med de där så då liksom var det så typ, att man kunde skratta och de frågade, tycker du inte att det var kul? Så sa jag, men kom igen och skratta då.
Jag skulle säga, utan att ha forskat i saken, att skratt är den enskilda aktivitet som betyder mest för vänskap. Skrattar vi åt samma saker, då är vi av samma skrotokon, då är vi liksom ett gäng. Särskilt om vi skrattar åt saker som vi har varit med om tillsammans. Och berättar för varandra och så vidare. Det kittar ihop oss. Håller du med?
Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Men det är liksom, jag har inte haft så mycket skratta åt kanske så. Nej, jag var på skratta först typ när man var kanske 19. Så, då man får skratta igen. Och då kan man skratta med folk. Och det var väldigt, vad heter det då? Avlösande.
Vad gjorde det med din personlighet, tror du? Att du hade en hel skoltid utan minsta fniss?
Många tycker att jag är en tråkmåns, att jag ser, hur kan man säga det då? Ja, de tycker att jag är strikt och att de är rädda just för typ att man kanske inte kan skämta med mig just för att jag ser så bitter ut eller sammanbiten ut. Så. Skrattet, alltså det är svårt med det här skrattet. Jag är fortfarande här lite inbundna personen så, som har svårt till skratt då, om man säger så. Mm.
Du är ju militär.
Eller ja, jag är just nu är jag civilanställd i militären.
Ja, men för oss som inte fattar skillnaden så är du militär.
Ja.
Det känns spontant som ett yrke där det kan löna sig att inte skratta.
pappan den här, vad heter den då, rå humor kanske är så. Ibland kanske man får berätta kanske det här, det kommer inte ens på vad det heter på svenska. Det uppenbara, så man presenterar det, då kanske eleven skrattar. Så jag står ju och instruerar mycket. Så, och det är ju ett skratt som jag tar. Så, för att det var tänkt att det skulle bli ett skratt. Nu ska vi inte ta oss det som jag har tagit nu under de här 14 dagarna nu, jag pratade, så vi ska inte ta två stålpinnar och sticka in i vägguttaget. Det blir dåligt för oss. Så, vad bra, då gör vi inte det. Och det håller eleverna med om.
Så idag så kan du använda skrattet?
Ja, idag kan jag nyttja skrattet på många sätt. Men jag använder väldigt mycket just nu råhumor så för att liksom få in en poäng kanske i någonting som jag ska förmedla. Mm. Det har mycket som har hänt sen på de här senare åren i mitt vuxna liv. Så. Saker som jag inte trodde. Folk som tror på en. Jag har väl haft väldigt dåligt självförtroende. Så jag hade jag gått till min 10-åriga mig för då, så sagt, du vet, när du är 35, då kommer du stå och utbilda andra. Jag hade bara sagt, du är helt knäpp i huvudet. Mm. För nu har jag stått och instruerat i hemvärnet i 10 års tid, eller ja, lite mer än så till mig. Och det har liksom, och jag har haft någon som trodde på mig hela tiden där, och så att jag tycker, ja, men jag kan bara det här lilla, och sen säger någon så, ja, men du ska göra det här, och så har man liksom fått växa in sig i rollen, så man har liksom blivit mer, ja, jag har gjort saker nu som jag typ aldrig trodde att jag skulle ha gjort.
Kommer du ihåg när du skrattade så kiknade sist?
Ja, nu är det länge sedan. Vi var faktiskt på en stand-up comedy club på Hamburg Börs. Då skrattade jag så jag kiknade.
Och då?
Oj, det var många år sedan också tyvärr. Det måste ha varit 2010 som jag var där sist, så det är 15 år sedan då.
Kommer du ihåg vad du skrattade åt?
Nej, inte ens det heller tyvärr. Och jag hade dessutom varit förkyld, så jag skrattade faktiskt och jag tuppade av. Jag trillade av stol.
Du svimmade?
Ja, eller syrbrist. Så. Jag hade varit förkyld, så jag hade väl, ja, hade liksom ingen näsa, utan jag hade bara, jag kunde bara andas genom munnen. Så. Skrattade, så jag kiknade och sen så satt jag, ja.
Men, ursäkta, men det låter som en person som är väldigt ovan vid att skratta, som svimmar när han skrattar.
Ja, jag är ganska, hur kan man säga det? Jag har ett fåtal vänner. Jag är ganska kan man kalla för det. Jag är ganska jag är en så här enmansperson. Så jag skrattar väl bara till och från så. Och nu var vi ute med jobbet och så, och det var väl, ja. Jag tror också att man avlöser här också så här ett, ja, man, det var någonting som utlöste att man liksom släppte någon sten så. Så satt i bröstet.
Ja. Du dog nästan på kuppen, men det var det värt. Du fick ett gott skratt.
Ja, det var det verkligen.
Ja.
Ove skrattar mer idag. Och inte bara åt postordertrosor och Benny Hill. Men han skrattar klart mindre en genomsnittsskrattaren, tror han själv i alla fall. Det mångåriga skrattcelibatet har satt spår. Det här avsnittet av Känsligt läge har handlat om Ove som inte skrattade under hela sin skoltid, men som fick höra desto fler hånskratt från sina mobbare. Producent för det här programmet var Emmy Bergqvist och jag heter Uje Brandelius. Tack för er tid.